Röda tråden, en podcast från Aftonbladet Ledare.
Jag vet inte hur man kör igång, jag vet inte hur man gör någonting. Säg vad jag ska göra. Är den startad? Ska jag starta?
Om det slår i taket, ja. Då måste vi sänka.
Hej och välkomna till Aftonbladets ledarpodd Röda tråden. Jag heter Sina Alvani och det är faktiskt första gången, eventuellt sista, som jag programleder den. Jag vet att ni är vana vid Susanna Kirkegård. Och med mig har jag...
Frida Dunell.
Och...
Anders Lindberg.
Anders Lindberg. Vill du lägga undan telefonen och börja podden? Eller? Jag tänker så här, Frida, såg du partiledardebatten igår som Expressen hade?
Mm, jag såg den. Jag kanske inte kollade 100% hela tiden och ibland gick jag iväg för att jag blev lite arg.
Men det är perfekt för att Anders Lindberg vet att vi såg den, kommenterade den i en text igår kväll. Och annars vet jag faktiskt inte hur många det var som kollade på den, för att det här var alltså något samarbete mellan Expressen och Dagens Industri. Så det var lite blandning av kulturkrig och det var valfläsk och det var lite ISK-konton för att få in Dagens Industris läsare också, om jag har förstått det.
Yes.
Första ämnet var ekonomi då, så man kan säga att det började med Dagens Industris, liksom det började med deras verklighetsbild. Så det var ju klart att det var högerämnen på det sättet i debatten. Så det är ju liksom de tidningarna naturligtvis. Men jag skulle säga att det var en ganska bra debatt. Alltså det var inte liksom, det täckte ändå in liksom ett spektrum. Och personligheterna kom fram, liksom folk fick prata. Och sen var ju stackars Viktor Bart Kron som då försökte leda den här debatten tillsammans med en programledare från DI som heter Ylva Johansson, som försökte liksom hålla ordning på det där. Men det var ju liksom, ja... Var
det inte bra att han lät dem bråka lite då?
Det var roligt.
Mm.
Var det. Men det blev ganska mycket bråk. Expressen toppade sin sajt med så här, direkt rapport, dålig stämning.
Så att, ja. Vad tänkte du där, Frida?
Nej, men det blir ju lite svårt. Alltså, absolut att man får bråka och gaffla fram och tillbaka, men ska man skrika varandras munnar så blir det inte jättekul för den som lyssnar. För att då får man inte ut någonting av det. Mm.
De är lite odisciplinerade, så när de får så här ja-nej-frågor med en röd och en grön skylt så räcker de upp båda. Liksom, och
allihopa.
Så att de är ju, de tar ju inte regi, partiledarna, riktigt. Och det tycker jag är tråkigt. De borde tänka att det är tittarna som är liksom det grejen.
Okej, väldigt anarkistiskt. Om du ska ta fram en fråga som ni verkligen fastnade på under den här debatten, var det någonting särskilt? Vi kör Anders Lindberg idag. Har du någon tanke?
Nej, men jag tänker att det är en intressant strategisk grej som Moderaterna håller på med, att hela, så varje vecka ta upp ett nytt påhittat politikområde från oppositionen. Alltså man började med att hitta på det här med tvångsblandning, att integrationen var tvångsblandning. Sen hittade man på att sossarna ska införa fastighetsskatt, vilket de inte ska.
Höll de inte på så förra valet också?
Jo, det gjorde de faktiskt också. De hittade på det då också. Men nu hittade de på att sossarna ville ha mängdrabatt på våldtäkter förra veckan.
Helt sjukt.
Och den här veckan så hittade de på att sossarna vill ha en bolåneskatt. Och de har ju tagit något politikområde som är på riktigt, som till exempel Laven Redars integrationsgrejer. Och sen så försöker de då skruva, för de tänker att folk har inte läst. Och så försöker de få journalister att använda såna idiotuttryck som tvångsblandning och så. Mm. Och den här gången är det bolåneskatt. Det finns alltså ingen bolåneskatt, det finns ingen skatt på bolån. Utan det är alltså sossarnas bankskatt som handlar om bankernas vinster. Som man då försöker liksom påstå att sossarna vill höja folks boendekostnader. Och sen ska liksom en stor debatten då ägna sig åt att Moderaterna hittat på någonting som folk sen ska då diskutera. Och nu vispade programledarna bort det här ganska fort. Men Moderaterna hade ägnat hela dagen åt att spela upp att det här skulle vara deras stora grej då. Och ska det vara så här, vi har 4 veckor kvar, då är det då 4 områden till de ska hitta på då tills dess som är. Jag vet inte vad sossarna kommer att vara för i slutet enligt Moderaterna då, men det blir lite fjantigt, för det har liksom ingenting, det är ju inte den riktiga politiken. Liksom.
Okej, för mycket hitta på. Frida, vad tänkte du?
Jag tänkte väl på hur partiledarna gjorde ifrån sig liksom retoriskt, och då tyckte jag att Amanda Lind gjorde ett fenomenalt jobb. Det känns som hon verkligen har svar på tal hela tiden, och dessutom är hon liksom rapp när hon pratar, så att det är inget så här och sen utan det är liksom först det här, sen det här, sen det här. Och varje gång någon på andra sidan sa någonting som hade med antingen kärnkraft eller någonting annat att göra som hon var intresserad av, så såg man hennes hand flyga upp direkt, och det kändes väldigt...
Okej, men levererade hon då på fler områden än så här klimat som man tänker, och miljö som man tänker är Miljöpartiets hjärtefråga?
Alltså jag tycker att Jag kollade mest i början aktivt och då tyckte jag i alla fall att hon levererade väldigt bra på de frågorna. Så att jag tyckte att det kändes tryggt att när hon fick ordet så kände jag mig bekväm.
Men det har jag faktiskt hört från andra håll att Amanda Lind var bra också. Men apropå Anders, det är kul att jag säger Anders Lindberg hela tiden. Varför gör jag det?
Jag blandar inte in mig i den där.
Nej, i alla fall. Nej, men apropå så här uttryck.
Läser för mycket Flashback.
Ja, ingen läser någon Flashback så mycket som du. Men apropå idiotuttryck. Åkesson ångest.
Ja, men det tycker jag var roligt.
Var det någonting som Magdalena
Andersson... Magda Lena Andersson körde ju det där med att hon har varit träffat företagare och de känner Åkesson ångest. Då blev ju Kristersson jättar. Alltså, Kristersson var genomgående jättar hela tiden. Alltså, om Amanda Lind var bra och Nooshi Dadgostar var också väldigt bra, då var Kristersson riktigt usel. Mm-hmm. Alltså, jag skulle säga att det var nog en av hans sämsta debattinsatser.
Men känns det inte... Alltså, nu måste du ju faktiskt så här...
Och det är intressant liksom.
Känns det inte lite väntat att du säger att...
Jag tror faktiskt att alla som känner det... alla som såg det här känner nog att just den här, att han är arg i varje inlägg, det tror jag man förlorar på. Och det här med Åkesson-ångesten, han blev ju argare än Åkesson på Åkesson-ångesten. Så att det blir liksom, det blir lite är det nog så här, tror jag. Att, jag tror Magdalena Andersson har rätt i det, att ganska många företagare tänker att liksom, det här är nog inte safe bet. Alltså det är nog inte så att nödvändigtvis Tidögänget är för dem. För de har liksom pajat tillväxten, de har pajat jobben, de har pajat de här sakerna som ändå ekonomin beror på. Jag tror att många ser också migrationspolitiken som ett allt större misslyckande därför att du behöver få arbetskraft från andra länder hit. Och det här ser ju naturligtvis näringslivet. Så att det finns någonting i den där Åkesson-ångesten tror jag som långt in i borgerligheten som hon sätter liksom ett ord på. Sen vet jag inte vart det tar vägen, men det var ett kul uttryck.
Ja, vad tänker du Frida? Var han arg? Jag såg ju inte riktigt.
Ja, det får man ju verkligen säga. Det har man ju vant sig vid det här laget, att han känns irriterad och inte så stabil. Det känns som att han flyger iväg ibland och låter sin ilska äta upp honom, och det märks ganska tydligt. Det tog liksom 5 minuter innan han blev väldigt arg på Magdalena Andersson över hur hennes hushåll hade skattat
och hennes
olika
man.
Sätt. Ja, precis.
Han blev arg över hennes man efter 5 minuter.
Ja. Och det, och Viktor Bartron blev också så, ja, har hon gjort det då? Eller liksom, var kom den här attacken ifrån? Vi skulle precis prata om någonting helt annat. Ja, så att, ja, det tycker jag är väldigt tydligt. Och, ja.
Ja, men det kan ju också vara så att han, jag tänker att det är väl, alltså någonting djupt mänskligt i att känna att nu håller jag på att förlora. Det här håller på att gå åt helvete. Skandal efter skandal dyker upp. Antingen så är det hos honom eller så är det något av partierna som Liberalerna som håller på att åka ur. Sverigedemokraterna som kommer med ena skandalen efter andra. Och då kommer väl den här ilskan. Samtidigt så är det ju något som, om man har följt honom ett tag, så verkar ju det här vara ett personlighetsdrag. Alltså det var ju så här rapporter från hans tid som kommunalråd i Strängnäs, att han kunde tappa humöret och liksom slänga pennor och sådär. Men då tänkte Moderaterna att det här blir en toppenledare för vårt parti. Och då kommer vi in på de senaste opinionssiffrorna. Den här väljarbarometern som kom idag har ni säkert hunnit kolla på lite grann. Det ser inte jätteljust ut för Moderaterna. Jag kan ju dra siffrorna lite snabbt. Vänsterpartiet har 7,7%, Socialdemokraterna 30,5%, Miljöpartiet 7,7%, Centerpartiet ett uppsving, 8%. Liberalerna ligger och guppar på 1,9%, och det börjar kännas så deprimerande att man knappt ens vill kommentera det. Alltså nu, det här är bara, se ett skepp sjunka. Eller det är som att man liksom stannar upp vid en trafikolycka och man bara stirrar och stirrar. Det ska ni inte göra, ni ska ingripa om det är någonting. Men, om ni känner att ni kan göra någonting. Men det är lite så det känns som att titta på Liberalerna. KD 6,2, och de går också framåt. Moderaterna 17,3, Sverigedemokraterna 18,5. Alltså den stora trenden är ju faktiskt att Centerpartiet går framåt. Det är väl det som är den tydligaste trenden jämfört med i juni. Vad säger vi, Anders?
Ja visst, det här är ju samma, i grunden samma siffror vi har sett under väldigt lång tid nu. Att oppositionen ökar sitt försprång successivt. Och jag skulle säga att det är påfallande konstanta opinionssiffror. Alltså redan hösten 2022 så tog oppositionen ledningen, och sen har man lite haft ledningen sedan dess. Det är ganska ovanligt. Normalt sett brukar det växla fram och tillbaka vem som leder, men man får, när man läser de här siffrorna så får man en känslan av att folk röstade på Tidöpartierna. Tidöpartierna levererade någonting som inte var det man hade röstat på, det man inte hade gett mandat till. Och det ligger ju mycket längre åt höger än den liksom mittenpolitik man pratade om. Och det drabbar ju speciellt Liberalerna som ligger i mitten, men också Moderaterna, den liberala falangen i Moderaterna som ju har lämnat för Centern då. Det jag tror vi ser i den här mätningen, det är två saker. Det ena är att folk har inte varit intresserade av politik under sommaren, så de mätningar som varit då har varit svåra att bedöma, men nu kommer liksom börja komma riktiga mätningar. Folk är intresserade av politik, de vet att det är val. Och då mobiliseras människor. Då istället för att säga jag vet inte, så säger de att de vet vad de ska rösta på. Och då tror jag att vi kommer att se några trender här. Vi kommer att se KD gå upp. För Ebba Busch är väldigt bra i valrörelsen. Hon gör ett jättebra jobb i valrörelsen. Jämfört med liksom Kristersson som är jättesur och Åkesson som verkar ha pikat, så är hon liksom den som brinner på den borgerliga kanten. Jag tror Centern är på väg upp, därför att många av de här Magda-moderaterna nu, de mobiliseras, de går från soffan och det är Centern som de kan rösta på. Gamla liberaler, moderater. Och sen tror jag Miljöpartiet sticker. Mycket på grund av Amanda Lind, men också på grund av klimatfrågan. Tittar vi på helheten här, så där, vad den här mätningen säger är att ganska sannolikt så kommer nästa regering att vara en SMP-regering med stöd av C och KD eller C och V, beroende lite på vad som liksom, hur de partierna spelar sina kort nu. Om V spelar sina kort jätteaggressivt mot S, vilket de har gjort nu någon vecka här tillbaka, det är klart att då kommer ju S att söka sig höger ut. Och likadant, om Ebba Busch skulle ta i stenhårt mot S, då kommer S att tänka lite mer vänsterut. Nu gjorde hon inte det i debatten, utan istället så präglades debatten igår av att Elisabeth Thand Ringqvist och Nooshi Dadgostar rök ihop med varandra liksom, och på punkt efter punkt efter punkt. Och det talar ju i så fall för att S kommer att tänka mer mitten än V. Så att det är det vi ser, tycker jag, i den här mätningen.
Mm, vad tänkte du? Rök de ihop V och C på ett sätt som var märkbart igår?
Ja, absolut. Ja. Alltså det var liksom inte ens en liksom fram och tillbaka diskussion, utan det var just det att man pratade i munnen på varandra. Att man såg på Tidösidan att de stod och skrattade. Ebba Busch sa att ni kan fortsätta med det där, så står vi här och så behöver inte vi debattera. Liksom. Så det var väldigt tydligt, men ja, det finns ju fortfarande ett värde i att man behöver inte vara överens, och man ska inte behöva vara ett supersammansvetsat lag som Tida är, som alltid håller med varandra. Det tycker jag också är jättefarligt och dåligt för liksom åsiktsfloran. Så att, jag ser inte det nödvändigtvis någonting negativt, men det är tråkigt när det blir gapigt, för då så ser det ju nästan lite...
Var det lite att de liksom bet på varje, alltså de gick på varje sånt bete typ och...
Ja, men också att de ifrågasatte just varandra. Att, ja, men, så att det var en fråga som delade de två lagen ifrån varandra, men så ville ändå Centern då ifrågasätta Vänsterpartiets svar, och de tog upp det själva. Liksom. Så att, ja, dels att man gick på, ja, det kanske var då medvetna beten som de gick på, men att man tog initiativ för att ifrågasätta varandra också.
Ja, alltså Anders, vad är poängen här? Varför håller Center och Vänsterpartiet på? Är det medvetet att de vill positionera sig så mycket från varandra, eller är det bara att de inte kan tygla humöret under de här debatterna? Eller finns det en strategi?
Jag tror att alla partier utom Vänsterpartiet uppfattar att Vänsterpartiet är ett sänke för de rödgröna just nu, med alla skandalerna som de har. Att liksom varje vecka är en ny skandal med V. Och det där tror jag C vill distansera sig från. För att Moderaternas starkaste kort i det här valet mot C, det är ju ni ska regera med Vänsterpartiet. Just nu så åker finansministern och Nooshi Dadgostar runt på en turné och låtsas att Nooshi Dadgostar ska bli finansminister. Och det kommer naturligtvis inte Nooshi Dadgostar att bli liksom så, någonsin. Men för det kommer sossarna aldrig att släppa, då får hon bilda regering, då får hon få egen majoritet om hon ska bli finansminister. Men den här liksom bilden som Moderaterna har av att Vänsterpartiet är liksom det stora hotet, den biter ju inte riktigt på S, den biter ju inte på MP, för det skiter de i, men den biter ju på C. Så C måste hela tiden så att säga trycka på det där då, att de är minsann inte alls V. Så jag tror att det var helt medvetet av centerpartisterna att göra så här. Och jag hör det, tycker jag, när jag liksom pratar med centerpartister och hör liksom hur retoriken går, att de ser ju det allt mer omöjligt att ha med V att göra. Så att det håller på att formas någon form av liksom mitten i det här, där liksom C tänker att C och KD ska kunna liksom samarbeta med SMP då. Alltså den idén börjar uppstå. Liksom. Och jag tror att det är det vi ser liksom materialiseras nu. Sen så jag menar, det är klart, får SVMP egen majoritet så skiter ju de i Centerpartiet. Men liksom, just nu så har de inte egen majoritet. Mm. Och då blir plötsligt det här relevant. Liksom.
Just det. Finns det någonting annat som kan förklara den här uppgången för Centerpartiet plötsligt? Eller är det just att de här Magda-moderaterna börjar kliva ur soffan?
Jag tror att det finns två saker. Det ena är att Magda-moderaterna kliver ur soffan. Och det andra är att en röst på L är nu en bortkastad röst.
Mm.
Med 1,9% så kan man... Det är för lite. Nu kommer... Om de inte gör något fundamental förändring, och vad det skulle vara har jag ingen aning om, då kommer en röst på Liberalerna att vara som en röst på Medborgerlig Samling eller någonting. Snart är de övriga partier. Och liksom, det betyder ju att de väljarna måste ju fundera på, ska min röst spela roll i det här valet, då måste jag rösta på något annat parti. Därför att om jag röstar på L, då kastar jag bort rösten. Och det tror jag, den insikten har sjunkit in. Och jag tror att vi kommer att se... Men, så här, om inte L i mätningarna går upp till en 3,5-3,7, så kommer det på valdagen att vara en bortkastad röst, och alla vet det.
Mm.
Och Simona Moamsson var ju på minus, om man ska liksom plus på den här debatten, så hon var ju på minus. Och hon höll sig inte till ämnet, hon vimsade bort sig. Det var liksom bara dåligt.
Mm.
Så att hon tog ju inte hem några väljare heller.
Nej. Så fick du samma intryck av Simona Moamsson under den här partiledaren?
Mm. Jag tyckte också att det var vimsigt. Jag tyckte att det var väldigt flamsigt, och att man skulle liksom få den här gotcha-grejen hela tiden, att man skulle säga någonting som var snärtigt, och ett minspel som jag upplevde som väldigt oroligt, att man började le och sen helt plötsligt slutade man le, och jag blev liksom lite tagen av det.
Ja, det är så galen politik liksom. I veckan var det så här 10 000 mer till alla lärare liksom. Ja, men varför inte 100 000 när en är igång liksom? Alltså, det har liksom ingen koppling längre till någon form av verklighet. Det är liksom bara, det är bara snurrigt liksom. Och Liberalerna har sätter upp affischer överallt och så här: skolan först, för frihetens skull. Alltså, det betyder ingenting.
Nej.
Det har liksom ingen, det finns ingen innebörd liksom.
Mm.
Så att jag vet inte, det känns ju som att de har gett upp liksom.
Mm. Spännande, vi kanske bevittnar Liberalernas sista ryck nu på 4 år i riksdagen i alla fall. Medborgerlig Samling var förresten länge sedan jag ens hörde talas om. Såg att de hade affischerat upp på Stureplan. Jag undrar
de
om det
finns.
Verkligen är rätt målgrupp. Det kanske det är.
Ja, men det är nog rätt målgrupp tror jag. Alltså, det är Östermalms moderater liksom, tror jag, som delvis är rätt målgrupp för dem. Du har ju liksom, så skojigt här, du har ju flera här nu. Du har ju Medborgerlig Samling som försöker ta någon form av högerborgerlig liksom konservativa väljare. Du har AFS som vill nafsa i Sverigedemokraternas liksom mörka baksida så att säga. Och sen så har du ju Örebro, och sen så har du Örebropartiet som nu dyker upp från Örebro av alla ställen, vilket ju i sig är lite märkligt, men i alla fall. Och det kommer liksom som någon form av nationell grej. Och orsaken till att det här dyker upp så här små högerröster överallt, det är ju också att det håller på att löses upp. Alltså det finns ingen färdriktning för högern. Och då dyker alltid den här typen av som små aktörer, små entreprenörer upp som tänker, ah, jag kan bita lite av den här kakan. Och Örebropartiet speciellt är intressant därför att de ställer upp i en valkrets, och då gäller ju principen om 12% istället för att du ska ha 4%. Men den gäller bara i valkretsen. Så det betyder ju att i princip så skulle då Marcus Allard, som ju då leder här Örebropartiet, han kan ju komma in i riksdagen själv. Och då tar ju han väljare från Sverigedemokrater och Moderater i ganska hög utsträckning. Mm. Så att det är klart att de här små arga högerpartierna kan få effekt.
Ja, jag ser glädjen i dina ögon.
Nej, men det är ingen glädje. Nej, det ser du inte.
Gud, det var roligt.
Nej, det är inte.
Kannibalisera på Moderaterna.
Nej, men du har fel. Jag tycker det vore dåligt. För jag tror att det kan tyvärr bli något större sen framöver.
Mm. Örebropartiet, är det något för dig, Frida?
Nej, alltså, det verkar som ett väldigt speciellt parti.
Det är ju en enmansparti. Alltså, det är inte bara ett enfrågeparti. Det är en enpersonsparti.
Ändå finns de.
Ja, de är ganska stora.
Kul, ändå kämpar anda. Nästan starkare än Liberalernas. Sista på, när vi ändå håller på att prata om den här partiledardebatten, som jag är väldigt tveksam till hur många människor som faktiskt kollade på. Jag tror att det kommer vara så att när det närmar sig valet ännu mer, så kommer nog intresset för de här partiledardebatterna gå upp ännu mer. Nu var det lite krångligt att man får så här gå in på Expressen eller DIs hemsida och så här. Mm. Och jag som älskar linjär TV kände, nej, det här kommer jag nog inte orka titta på. Däremot så kan jag redan nu kora den dummaste frågan som ställdes och tröttsammaste. Anders Lindberg, skulle du dö för ditt land? Den här frågan fick alltså alla partiledare. Alla partiledare sa ja. Samtliga partiledare skulle slippa stå i fronten vid ett eventuellt krig som vi inte har sett på hundratals år i Sverige. Och det är ganska lätt för dem att säga, tänker jag, att de skulle dö för sitt land. Det är ingen som, det är inte som att de skulle stå i skarpt läge.
Men är inte det lite ett eko av Nyamko Sabuni som sa att de skulle fly till Norge om det blev krig? Att det har liksom blivit en fråga nu då, att liksom svaret är ju den att är man partiledare så måste man vara beredd att dö för sitt land. Man kommer också ha totalförsvarsplikt, så man kan inte dra till Norge, är svaret på frågan. Men jag har ju gjort lumpen. Det är klart att jag, när jag gjorde lumpen, var fullt medveten om att en av konsekvenserna kan bli både att man dör. Jag skulle ju skickas upp någonstans i norra Sverige om det skulle bli krig, och det är klart att det hade varit rätt farligt om ryssarna kom. Men sen är också den andra frågan är du beredd att döda för ditt land? Och det är ju också någonting som liksom ligger i att du gör värnplikt och sådana saker. Så det är klart att den här typen av upprustning vi ser nu, när allt fler soldater kallas ut, när vi skickar unga människor till Lettland och till norra Finland. Jag menar, halva armén kommer väl snart att vara i norra Finland, vår armé.
Nu är det här ju inte podden Höjd beredskap.
Nej, men jag vet, men alltså, det är klart att den här typen av frågor väcks. Ja. Jag tycker inte det är konstigt.
Nej. Vad tänkte du om den frågan? Jag tänker att det är lite generationsgrej, kan det inte vara det, Frida? Att så här, frågan om så här, skulle du dö för ditt land? Är det inte snarare så att det kanske snarare handlar för yngre människor att vad är du beredd att ge när det gäller värderingar och ett visst sätt att leva? Eller känns det inte...
Ja, men det är inte lika romantiskt den här idén av att gå ut i krig och försvara liksom sin stora familj som är nationen man bor i. Jag tror inte att det finns samma... Nu är det mer hur ska jag ta mig igenom dagen, inte kanske hur ska jag dö för alla de här grejerna. Men samtidigt så kan jag ändå förstå att alla... Alltså, det känns lite som en fälla. Om en partiledare skulle säga att nej, men det är inte, då är det så här, nej, då kommer du bli grillad i 4 veckor nu för det här varje dag. Så att, givetvis kommer alla att svara ja, och man vill också skicka de signalerna. Man vill inte säga som Sabuni att man sticker då.
Nej.
Utan det är klart att man får säga att det är klart att jag står kvar och liksom i skarpt läge. För att det är de signaler man vill skicka ut till alla andra i det här liksom, säkerhetsläget. Så, så jag kan förstå det.
Men... Jag tror väldigt många lärde sig sin läxa efter att Nyamko Sabuni sa att så är det väldigt alltså, djupt mänskliga svaret ändå som är jag skulle sticka till stugan i Norge. Alltså det var ju politiskt helt... uppåt väggarna, och hon fick ju betala ett högt pris. Jag undrar om det inte var det som var det sista strået liksom, för att hon faktiskt fick avgå. Det var det nog. Men jag tycker att det var en av de så här minst dumma grejerna som hon gjorde på sin plats som lobbyist slash partiledare.
Jag skulle nog säga, jag vill protestera. För att jag tycker nog faktiskt att det här med att försvara sitt land, det är inte frivilligt. Och är man partiledare och ska leda andra människor, dessutom liksom vara beredd att sitta i en regering och så vidare, då kan man fan inte säga att man ska ta sitt pick och pack och dra och lämna alla andra kvar.
Jag tycker bara alltså, att det finns någonting lite... Och jag förstår det. Jag menar bara att det var en mänsklig instinkt, inte att det var liksom så här politiskt smart.
Det kanske var också att de skojade det. Lite. Det var ju någon social sättning liksom alltihop.
Ja, gud, partiledares humor är ju också en genre för sig. Men jag tänker också att det finns någonting som... Så här, i min värld så är det lite löjligt. Alltså, jag tänker på alla människor som har så här, flytt från sina länder just för att de har varit beredda för att dö för sina åsikter, för sina värderingar och för att deras land eller för att deras omgivning ska bli bättre. Alltså, vi har så många människor här som faktiskt har en sån omedelbar erfarenhet av det här. Och sen så sitter man och tittar och lyssnar på de här människorna som är så långt ifrån krig, som har varit så långt ifrån krig. Och så kommer den här frågan, och jag tror att det är därför jag kanske känner att det blir lite löjligt. Att så här, vi har människor i vår närhet som faktiskt absolut har kunnat ta till vapen för att försvara demokrati eller för att försvara mänskliga rättigheter och kunnat ge liksom sitt liv för det. Och samtidigt så har man folk som, alltså det blir någonting verklighetsfrånvänt, för att här så tror jag som du säger, jag tänker, kan inte du utveckla det, alltså vad tänker du att så här, det viktiga är att bara överleva dagen, vad är det som har förändrats?
Alltså det är väl så genom alla generationer att man upplever orättvisor och känner att men, nu har vi unga väldigt svårt. Men vi har, alltså, unga har fått väldigt mycket svårare, och man ser också allt det här som händer i omvärlden, man känner sig orolig, det är liksom sker bombningen i Mellanöstern, det sker folkmord, det sker liksom krig i vårt närområde, priserna stiger, man har inte råd att flytta hemifrån. Alltså det är ganska påtagligt att så här, jag tror inte man tänker så mycket på att försvara de här grejerna för att man har inte tid riktigt heller. Men ja, det är ingenting som diskuteras heller. Alltså död är en sån sjuk grej, liksom absurd sak att tänka på. Det blir liksom kortslutningen, för man förstår inte riktigt vad det innebär att dö. Så att jag upplever inte att man pratar om det här heller. Det kanske har liksom försvunnit ur samtalet på allmänt.
Hade det här varit en mer filosofisk podd så hade vi ju också verkligen kunnat fundera kring varför vi har distanserat oss för så mycket från döden. Ja.
Jag tänker att när jag tolkar detta, men så här, farbror ritar och berättar, men alltså, jag kommer ju från en generation där, som var den sista generationen där alla män gjorde lumpen i princip. Så det var inte frivilligt, det var inte något man funderade kring, liksom, utan man gjorde det, för det ingick. För det hade liksom min far gjort och det hade min farfar gjort och det var så. Men jag tror att det finns någonting i nutiden som gör att mycket av det där kommer tillbaks. Och det börjar komma tillbaks i vår så här, populärkultur, det börjar komma tillbaks i olika värderingar. Och då finns det någonting lite sjukt i att man ställer den här frågan här. 2 miljoner svenskar har rötter i andra länder. Många av dem som vi pratar om när vi säger att vi har inte haft krig på 200 år. Det har de visst det. För de har kommit hit för att de har upplevt krig.
Mm.
Och de kommer hit för att de har upplevt krig. Deras föräldrar har flytt från krig, eller de har själva flytt från krig. Så att verklighetsbilden att vi svenskar på något sätt inte har varit i krig på 200 år, den är ju inte riktigt sann. Vi har varit i FN-missioner. Vi har varit på massa andra ställen också. Och ibland så känner jag att det här börjar komma i kapp oss. Och då kommer det i kapp oss i såna här konstiga frågor som liksom, ska värnpliktiga verkligen skickas ut för att försvara NATO? Ja, det kommer de. Alltså, eller liksom, hur ska försvarsupprustningen finansieras? Ja, men det var ju dags att komma på det nu. Liksom, nu har vi lovat ut 3,5% av BNP. Det kommer att krävas kanske 5 innan vi är klara med detta. Vi har lånat pengar till detta hittills. Mm. Ja, men då kanske vi också måste höja skatten. Och då säger hela högen, nej, det går inte. Mm.
Men
inte genomtänkt. Liksom.
Nej, men rent politiskt så tror jag också att det här, jag tror snarare att det du säger... Det stämmer kanske delvis, men jag tror snarare att den här typen av fråga, det kommer snarare från att hela Europa, det är någon så här nationalismvåg i hela Europa, och nationen har blivit viktigare, gränsen är viktigare. Vi såg hur Europas gränser när de började kalla de här migranterna i Ceuta, det kallades för migrantvåg och katastrof och liksom inflöde, och så var det ju verkligen inte. Men det känns också som en slags positionering i hela västvärlden också. Så för, som jag ser det, så är det här också ett resultat av att så här, nationalistiska idéer får fäste, och att den här frågorna är ett resultat av det, inte bara de sakerna du nämner kring FN och NATO. Men jag tänker så här, ska vi kanske börja runda av, och så kan vi ta med oss Frida Dunells ord om att vi alla bekämpar våra egna små krig i vardagen, och så får ni lyssna på oss, och förhoppningsvis så är det Susanna Kierkegaard som leder nästa veckas avsnitt. Tack för att ni lyssnade.
Hej hej.
Hej då. Det där gick väl jättebra.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.